enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Detta är ett litet specialavsnitt. Vi skulle ringa Fridolina Rolfö och prata lite kring hennes succé. Inte bara diamantboll, men för all del alltså det hon har uträttat under hela 2021. Och där hon står just nu med den enorma statusen hon har som en av världens bästa fotbollsspelare. Och hon är mitt i den. Nyckelspelare i Barcelona, världens bästa klubblag får vi ändå säga just nu. Men härligt att det blev ett så långt samtal, eller hur?
Ja, jättekul, och jag tycker framförallt så, här, så roligt att spelare också är tillgängliga, att man faktiskt kan prata med dem. Mm. För det här tror jag också är en viktig del i liksom, utvecklingen. Nu säger inte jag att spelare hela tiden ska vara tillgängliga och att man ska ställa upp på allt hela tiden. Men för att synas så behöver du också vara aktuell, och du behöver på något sätt vara en del i att det faktiskt går framåt. Mm. Så nej, skitkul att få höra om hur hon har det i Barcelona, att hon trivs så bra, att hon utvecklas, att hon utmanas och att hon faktiskt nu vann diamantbollen, vilket är så värt.
Vi kastar oss in då i samtalet tillsammans med Fridolina. Så här lät.
Senare.
Varmt välkommen till Toto 5, Fridolina Rolfö.
Tack så mycket.
Och vi kan väl bara börja med att säga stort, stort grattis från oss till, jag tänkte säga så här, diamantbollen. Men den är ju så mycket, för det är ju ett resultat av en fantastisk säsong, en fantastiskt år 2021. Så egentligen så vill jag ju säga grattis till ett helt sjukt jävla bra 2021.
Tack så mycket.
Berätta hur allt det där gick till och när du fick reda, för visst får man ju reda på det lite innan, eller hur?
Ja, jag fick nog reda på det i mitten på december. Så att det gick en liten tid och visste om det. Och det var ju superhemligt att inte berätta för någon. Så att, ja, det var något jag fick hålla för mig själv.
Det där måste ju vara skitsvårt, eller?
Ja, hålla för sig själv. Alltså. Ja, det kanske är. Jag vet inte. Man är ju olika bra på att hålla hemlisar. Jag är sämst i världen till exempel på att hålla hemlisar. Det är till och med så att jag berättar för mina barn att de ska få julklappar innan min fru.
Ja, man vill ju inte hålla sig. Nej. Det är så kul.
Men och det, om man liksom börjar på 2021 någonstans, inledningen på året, och ja, men sen tar vi oss igenom OS och fram till diamantbollen. Hade du det här på känn? När du inledde året, fanns det någon slags så här, målsättning med att jag ska bli bäst i Sverige eller så här, vinna individuella priser, ta mig ytterligare vidare i klubbkarriären och sådär? Hur gick du in i 2021?
Ja, jag hade väl ganska höga förhoppningar i och med att jag vet att 2020 var ett ganska tufft år, och när OS ställdes in så var jag ganska besviken och kände väl att jag ville så mycket med 2021, så jag gick in med ganska öppna tankar och att jag ville att det skulle bli ett otroligt bra år. Jag kände att jag var redo att få något nytt i mitt fotbollsliv och valde ju att ta ett beslut och lämna Tyskland efter många år. Så att ja, jag ville ha något nytt, och det fick jag på många olika sätt, både med landslaget och med klubblaget. Så att, nej, det var väl ett öppet ting jag gick in med.
Mm. För att du har ju haft tyvärr de senaste åren varit väldigt skadad. Och haft problem med det. Men det här året har du ju verkligen fått hålla dig skadefri. Tror du också att det är en faktor till att det har liksom flytit på och gått så himla bra?
Absolut. Jag skulle nog säga att både det här året och förra året har jag varit skadefri. Egentligen förutom hjärnskakningen som jag hade förra hösten. Jag tror att jag har fått utveckling på mitt spel, och det är väl det som har gjort att jag har kunnat bli bättre och bättre och har kunnat spela på en sån hög nivå som jag har gjort. Så att det tror jag har varit nyckeln till varför det har gått så bra.
Nu om man liksom bara hoppar över OS bara kort här och går till flytta till Barcelona, hur såg möjligheterna ut där? Låg det flera kontraktsförslag på bordet?
Ja, men vi hade ju lite diskussioner med olika klubbar. Jag vet ju att vi just med Tyskland, i och med att där ligger man lite före i val av spelare. De kontaktade mycket tidigare, så att det var ju på bordet hela tiden. Men sen så var det väl att jag kände att det hade varit kul med någonting annat. Så att Barcelona, Spanien generellt, är inte de som är de snabbaste. Så att jag fick ha lite is i magen och fick ta en chansning och tacka nej till Wolfsburg. Och sen kom det erbjudanden under början på året där. Och ja, när Barcelona kom så visste jag att det var någonting jag väldigt gärna ville, i och med att det var en dröm jag haft att spela för den klubben. Så att, jag blev jätteglad när de kom, och det kändes ganska självklart när jag väl skulle ta beslutet.
Alltså, hur var den känslan när Barcelona hör av sig? Alltså, det måste ju varit helt, alltså en helt sjuk känsla.
Ja, absolut. Det var jättestort för mig. Jag kommer ihåg att min agent ringde och min pojkvän är ute i köket, jag sitter inne på kontoret, och så bara hör han mitt skrik, och det var nästan, han visste precis vad det var som skedde. Jag kommer ihåg att han springer in och bara så här, är det det jag tror det är, för det låter så på dig, och det var precis så. Så att ja, det var en glädje som var härlig att dela, och ja, det var häftigt.
Men det är ju tur att du har en agent i det läget, så att Barcelona inte hör det där. Och så säger han, jo, lönen förresten. Jag har så hög lön att erbjuda.
Du får gratis mat här varje dag.
Nej, ibland är det bra agent. Men vad har den största skillnaden varit sedan du kom till Barcelona?
Ja, det har varit väldigt stora skillnader. Alltså just det här professionella har ju varit i de klubbarna jag varit tidigare också. Så att och ha de bra förutsättningarna har jag haft. Men sen så blir det lite extra här, skulle jag säga. Man har lite mer resurser, man har lite mer folk som jobbar kring klubben, och ja, planerna är finare. Solen lyser lite mer här, så att man får lite bättre förutsättningar som kanske inte finns möjligt på grund av klimatet. Så att lite sådana bitar och ja, men lite mer livskvalitet, och en, framförallt så att det är ett litet steg upp just med den professionella biten med förutsättningarna.
Ja, jag tänker på att du sa att det var en dröm lite grann att komma till Barcelona. Vi pratar väldigt mycket här i vår unga podcast, men ändå etablerade, om just liksom unga tjejers drömmar. I och med att min dotter är 12-13 år, och jag umgås väldigt mycket med hennes lag och hör hur de tjejerna pratar. För dem är det liksom självklart att drömma om Hammarby eller Djurgården eller AIK, och sen, men alla har liksom så här, ah, men sen ska jag spela i Liverpool och jag vill spela i Barcelona och så vidare. Så här. När dök det upp för dig dina drömmar om att men tjäna pengar, åka utomlands, med tanke på utvecklingen av damfotbollen? Så det har ändå gått rätt fort. Även för Barcelona?
Ja, men absolut. Nej, men jag tror att när jag var mindre, jag vet inte hur gammal din dotter eller son är i det här med läget, men just när jag var yngre så drömde jag inte så mycket om att spela utomlands, utan det började med kanske en dröm om att spela i landslaget. Just det hade inte skett så mycket ute i Europa och världen inom damfotbollen, utan det var väl egentligen Amelion som hade satsat lite om att Lotta Schelin gick dit, och du vet, vi pratat om henne, med henne, att det var det enda som fanns där och då. Så att för egen del så var det mer landslaget, och sen kom ju den här drömmen kanske när man började bli 16-17, när det började hända lite saker. Det var fortfarande inte som på den nivån som det är just nu, men det började ändå komma lite klubbar som började investera och så. Så att ja, när jag började komma upp 18 års ålder kanske jag började drömma om att spela utomlands.
Alltså jag kommer ihåg, hur gammal var du när du kom till JTX? Vi spelade ju ihop i JTX 2011-2012. Och jag kommer ihåg dig då som alltså, sjukt duktig fotbollsspelare. Väldigt annorlunda och unik spelstil. Men, alltså,
vad
du vet,
var det
så här,
som var så annorlunda och unikt?
Nej, men bara din spel. Alltså, du har en unik spelstil som jag tycker är väldigt internationellt, och det är inte särskilt svenskt. Men jag kommer ihåg också så här, du hade ju noll koll på att komma så här till träning, kost. Alltså att du typ käkar chips. Och, men du vet så här, du var lite så här, fan, jag tycker det är kul att spela fotboll. Sen skitsamma liksom, lite med allting annat runt omkring. Och hade en väldigt så här härlig inställning till det. Men det kan jag tänka mig har ju absolut förändrats under årens gång.
Ja, men absolut. Nej, men jag är med på vad du säger. För att när jag var yngre, då var det bara glädjen till fotbollen. Ah. Det var liksom inte det här att jag ska bli proffs, utan den där glädjen växte ju. Ja, men jag tror nästan efter den tiden i Tex, så där var det mest så här, ja, men spela med kompisarna och i skolan. Och så det var ju någonstans där det väcktes nästan när jag skulle inköpa. Det blev så här, okej, det krävs mer än att bara träna liksom, utan jag bara vill lägga ner all min tid på dygnet åt fotboll, så att det kommer strax därefter. Mm. Jag förstod att det krävs mer, och då ändrar jag, alltså min livsstil blev annorlunda och jag la ner otroligt mycket tid på träning och även kost och hela den biten, så att sen flyttade jag utomlands kort därefter.
Men hur ser, för att som nu när vi pratade lite inför att vi skulle ringa dig och sådär, du säger att du är på träningsanläggningen hela dagarna i princip, eller fram till 3 eller någonting sånt. Alltså hur ser dagarna ut?
Ja, men det är långa dagar. Det är annorlunda än mot det jag varit tidigare i Tyskland. Där har du kanske 1,5 timmar sharp och så kommer du kort innan träningen och så lämnar du efteråt. Medan här så har du en hel dag. Nu började vi i morse med scanning och sen hade vi förberedande träning. Vi har alltid i gymmet innan träningen i 40 minuter ungefär. Sen så går vi ut på plan och idag tränade vi cirka 1,5 timme. Och sen så har vi gym efter träningen också varje dag. Så att vi är ute på plan, för vi har även gymmet in till planen. Så att vi är ute i 2-3 timmar alltid minst i alla fall. Och sen har vi haft mycket dubbla träningar den här veckan också. Så att det blir många timmar på anläggningen. Och sen har vi lunch efter det och dusch. Så att jag är hemma runt 3-tiden vanligtvis.
När du
då
säger
äter jag min lunch, så det är ganska sen lunch här.
När du säger scanning, vad menar du då?
Man ser belastningen på någon typ av maskin som ser din belastning. I att du spelade med match häromdagen och då vill de se kropparna, hur de ser ut, om de är fräscha eller inte.
Men jag tänker på, du har ju spelat på flera olika positioner som du har kommit till Barcelona. Och du har spelat olika i landslaget och tidigare i karriären och sådär. Vad ser du dig själv som idag?
Vilken position jag trivs
i? Utifrån, ja precis.
Det är en svår fråga, för att det beror lite på i vilket lag jag spelar. Jag känner att här i Barcelona så kommer jag mer till min rätt på en kant eller en central forwards roll, för att vi har så otroligt skickliga centrala mittfältare i vårt lag, så att man kan bli satt i bra läge när man är på kant eller när man är högsta punkt. För där är andra skickligare än vad jag är i den rollen, om man ska säga på det sättet. Och då är det superkul, för att man kan spela med dem om man får de perfekta passningarna, och då är det superkul att spela kant eller centralt forward här. Men jag skulle nog säga att min bästa position är till vänster, där jag kan få gå en mot en, jag kan få spela inlägg och komma till avslut och kanske lite mer dra mig inåt. Medan i landslaget så tycker jag det är kul att vara i en central roll och vara lite mer spelfördelare, för där har vi ganska många skickliga, snabba spelare som man kan testa i spel, så att det är lite olika spelsätt, och då gillar jag att ha min position också.
För vi var ju lite chockade i början när du kom till Barca, när du hamnade på vänsterbacksposition flera gånger i början. Alltså vad var det som hände där? Alltså vi förstår ju också, och lite vad man har hört från tränare, att så här, men typ de bästa spelarna, jag vill ha dem på plan, och sen så disponerar de det lite själva utifrån hur spelet ser ut. Men att du hamnade väldigt mycket liksom långt ner till vänster. Sen så var du även med upp i anfall och sådär, men Hur var liksom den situationen där i början? För där tycker jag inte att man har sett det så mycket nu senare matcher.
Våran tränare, han pratar inte så himla mycket om positioner, utan vi pratar mer om hur man ska placera sig på plan utifrån hur vi vill spela. Så att ofta så när jag spelar vänsterback, då har vi en vridning till vänster, så att våran högerback trycker ner och blir en mittback. Och så skjuter jag upp som vänster, så att jag blir nästan vänsterforward mer än vänsterback. Nu spelar jag ett otroligt bra fotbollslag, och då som ytterback så är du inte ytterback, utan då är du mer som en forward. Så att det beror på lite vilken typ av motståndare man har. Visst, när vi möter bättre motstånd, då kan man hamna längre ner i banan och få ta ett större defensivt arbete. Men jag gillar att löpa, och jag känner att jag har en stor arbetskapacitet, så att jag kan hjälpa laget på många sätt i den positionen. Men det defensiva behöver jag utveckla, men det känner jag samtidigt som någonting som jag tycker är kul, och jag har mycket att lära där trots att jag tycker att jag är bättre i offensiva positioner. Mm.
Vad tycker du har utvecklat då sen du kom till Barcelona? För det känns ju som att ha tagit ytterligare en nivå. När man har satt i landslaget, även om kanske då har spelat på ett centralt mittfält. Så det, jag tror att jag sa det som så i podden, att det fanns en aura kring dig. Ja. En sån superstar-aura. Inte så att det inte fanns någon aura kring dig tidigare. Att du vet,
nej, men det är någonting annat.
Man inte såg det på planen, men det, någonting har hänt i Barcelona. Förstår jag vad jag menar? Kan du sätta fingret på liksom vad du har utvecklat under det här halvåret där?
Ja, så jag tror inte egentligen, visst absolut, det är tekniska och taktiska detaljer som jag har lärt mig här, och jag känner fortfarande att jag lär mig saker hela tiden, för att det är en helt annan fotbollskultur här i Barcelona. Men det du pratar om, en aura, jag tror att det har nog mer med självförtroende att göra. Att jag tar mer ansvar och att jag vill ha mer boll och sådana bitar. Så att jag tror att det är nog mycket mentalt mer än vad det är någonting som är utvecklat. Men absolut, jag känner att jag får utveckling på sakerna, men man växer ju också när det går bra, och nu har jag kom hit med förväntningar och kanske inte spela varje match. Men nu har jag spelat varje match och jag växer i det, och jag känner att både självförtroende och utveckling på min fotbollsspel går framåt. Så att det gör ju någonting med en.
Hur stor skillnad är det, jag tänker så här, spelarmässigt? För att Barcelona tycker jag utifrån sett är ju världens bästa lag just nu, och jag tycker att ni är överlägsna alla lag ni möter. Alltså, hur stor skillnad är det på spelarna i laget kontra liksom vad du har varit med om tidigare?
Det är alltid svårt att säga, i och med att det finns spelare som är bra på olika saker.
Ja,
men
klart.
Generellt så är ju det här det bästa laget jag spelat i någonsin. Absolut. Det är oavsett vad vi pratar om. Men å andra sidan så det de är bäst på, det är ju alltså de tekniska detaljerna. Där är det verkligen över förväntan. Men just den fysiska biten kanske har varit den som har varit den svagaste biten i spansk fotboll. Mm. Men här i Barcelona så har de lagt otroligt mycket tid efter, utan ni minns, Champions League-finalen när de åker på stryk mot Lyon. Med stora siffror, och efter det så gjorde de ju om hela planeringen och träningen, hur man skulle lägga ner, för då känner de att fysiskt ligger vi för långt efter. Och då efter den dagen så har man lagt otroligt mycket energi på det, och vi jobbar väldigt mycket med styrketräning för att bygga upp, och så även nu för säsongsträning, att den har varit otroligt tuff. Så att det har verkligen gjort överraskat mig.
Ja, du känner att du är liksom i ditt livslag rent fysiskt också?
Ja, jag känner mig på en väldigt bra fysisk nivå. Dels annan träning, som jag nämnde tidigare, så är det mycket mer styrketräning, men lite varje dag istället för att ha där en eller två pass per vecka när du sliter ut dig. Utan du lägger in det lite hela tiden, så att du har med dig det hela tiden.
Hur är livet utanför planen i Barcelona? Jag tänker att du flyttar från en tysk industristad till den spanska solen. Ja, men det är lätt att se det så såklart. Wolfsburg, bilindustri och sådär. Och så kommer du till Barcelona med Cava-distriktet utanför. Solen skiner, finns en strand och sådär. Har det någon påverkan på fotbollen? Hur har det varit att göra flytten till Barcelona med det kulturella och livet?
Men det har inte varit särskilt svårt. Det är ett jättestort plus. Sen var det inte därför jag valde den här klubben, utan det var ju över de fotbollsmässiga bitarna. Men samtidigt, det är ju en jättestor bonus. Jag njuter otroligt mycket utanför fotbollsplanen. Man kan åka in till stan och äta goda middagar eller strusa runt på gatorna, och solen lyser i princip varje dag. Knappt några moln på himlen, så att det är helt magiskt att man kan njuta av livet så mycket utanför fotbollsplanen. Så att nej, det ger faktiskt väldigt mycket energi och ha ett sånt liv som man njuter av utanför.
Har ni börjat känna er som hemma till och med?
Ja, absolut. De är spansk folk är väldigt inbjudande och hjälpsamma, så att vi känner verkligen att vi har kommit in bra här, och härliga grannar och lagkamrater och ledare och gör att man känner sig väldigt välkommen, och det är väldigt viktigt för mig.
Hur bor man, och så får man hjälp med klubben och allting vad gäller det praktiska?
Ja, nej, men där får man ju självklart hjälp med allt, precis som i andra professionella klubbar. Så att lägenhet och bil och allt som du kan tänkas behöva få det med.
Hur har det varit med språket då?
Jag har privata spanska lektioner. Så att jag får hjälp tillsammans med Ingrid Engen, den norska tjejen i vårt lag som kom samtidigt som mig från Wolfsburg. Så att vi har lektioner tillsammans.
Tävlar ni?
Och...
Man ska ha flest glosor och böja verbformer och så.
Nej, vi tävlar inte särskilt mycket, men... Vi är så, och det är,
alltså, jag hade inte blivit förvånad om ni hade tävlat. Alltså, det hade varit mer rimligt, kan jag tycka, att inte tävla även i verbformer och glosförhör.
Ja, absolut. Ja. Det hade varit någonting, men nej, det har inte blivit så mycket tävling. Ja. Det har mest blivit att hjälpas åt. Men vi får ju översättning varje träning. Vi får bra hjälp, men det är ju ett helt annat språk. Tyskan gick ju fort att lära sig, att det är likt svenskan. Men här är ju något helt annat. Ja. Men jag börjar förstå mer och mer. Och förhoppningsvis kan jag börja prata lite snart inom kort. Så att, det är min förhoppning.
Ja, alltså, spanska är ju vackert. Det är ett vackert språk.
Ja, nej, men ja, det är ett latinspråk. Alltså, och du kommer lära dig det. Alltså, ge det till sommar. Jag pratar italienska och förstår bra spanska och sådär. Till sommaren garanterar jag. Då kommer både du och din norske kollega att prata flytande spanska. Men jag tänkte på en sak. Du pratar om att åka in till stan och sådär. Hur är supporterkulturen kring dam i Barcelona? Kan du bli uppmärksammad på stan och sådär?
Nej, på stan händer det inte.
I stor stad ska jag säga. Alltså. Ja. Turiststad.
Stor stad, bara tilläggas. Men väldigt mycket varje dag på anläggningen när vi tränar så är det fans utanför anläggningen. Så att det är ju varje dag så skriver man fotografer eller tar bilder med fans som dyker upp. Så att det har inte varit med om tidigare att det är så stor fanskara som är där konstant. Och även när du är kring klubben, när du är på Camp Nou och ser någon här match, då kommer det alltid fram folk. Så att jag tror att man behöver få ett sammanhang, att det är du som är på den platsen. Då känner folk igen en, men ute på stan så tror jag, och så har man ju en mask i ansiktet, så det är svårare att se.
Ja. Men jag tänkte på det, alltså, hur hänger ni mycket i laget och sånt? För jag tyckte att det var ganska svårt när man kom utomlands, alltså just så här, nytt land, nytt språk, allting är ju väldigt nytt och annorlunda, och att det kan ju vara både svårt för vissa men lättare för andra att komma in och sådär. Nu låter det som att du har kommit in väldigt bra, men hänger ni mycket liksom med laget utanför träningarna och så?
Ja, det blir lite grann. Nu har vi haft ett otroligt tufft schema här innan året. Så att vi var väldigt mycket med varandra, innan att vi reste två gånger i veckan och var tillsammans konstant. Så den tiden som vi var lediga, då var det nästan att man gjorde andra saker än att vara med laget. Men under perioden när vi har haft en match, då träffas vi säkert någon gång i veckan och hänger eller tar fika eller gör någonting tillsammans. Så att den möjligheten finns alltid och folk bjuder alltid in och det finns absolut.
Om man blickar lite framåt då, 2022, mycket att se framåt. Ligan ser ni ut och bara springa hem. Nu var ni över ligafyran här för någon vecka sedan. Och men alltså där, det var en tydlig seger 7-0 men mot ligafyran.
Där undrar jag också.
Det känns
såhär,
otroligt överlägsna.
Ja, alltså helt överlägsna. Men alltså, hur går också snacket i liksom laget då, när man känner att man är så överlägsen? För man märker ändå, som vi pratade om nu senaste avsnitt också, att det känns ändå som att ni inte är nöjda även att ni är så överlägsna. Så...
Det är någonting som ligger i Barcelonas DNA.
Ja.
För så var det ju med Pep Guardiolas liksom fantasi. Hon slutade ju aldrig spela Barcelona. Nej. Hon pumpade ju på in i 90 plus tillägg. Ja. Och det känns det ju som att ni gör också. Är det något ni pratar om eller bara kommer det?
Ja, men det pratar vi väldigt mycket om. Vår tränare är väldigt tydlig med att säga att ett visst antal mål räcker inte, eller det krävs att vi måste göra ett mål innan den här minuten. Och vi hade ett tag när vi inte gjorde mål innan 20 minuter, och då de flesta kom i andra halvlek, så då var han väldigt hård med det, att vi måste göra mål innan den minuten. Så ibland kan man titta på matchklockan så att snart måste vi göra mål. Så att, det finns vissa saker som man tar till liksom, för att och sätta upp delmål för att det ska bli ännu bättre. Och vi pratar även med vår psykolog här i laget att man måste ha fokus en hel match, så att man kan inte släppa på fokuset, utan även om man leder med 7-0 att man måste fortsätta precis som ni nämner. Så att, det finns absolut små knep som man lägger in i det här. För att det är som ni säger, det är många matcher som vi är överlägsna, men vi slutar inte jobba för det.
Men då tänker jag, målsättningar då, om man blickar framåt 2022, det är att vinna allt, eller? Varje match?
Ja, absolut. Visst är det så.
Champions League-finaler och EM-finaler och alltihopa.
Ja, det måste ju vara målsättningen. Både med landslaget så ser det väldigt bra ut. Det är inte bra de senaste mästerskapen, så att det målet ska absolut att vi ska kunna sätta på oss själva och kunna vinna ett mästerskapsguld. Och samma med Barcelona här, spela på en sån hög nivå, så att det är rimligt att vinna.
Nu spelade du ju centralt i landslaget här senast. Om alla är friska och krya så där, är det samma sak då att du trivs bäst att vara en genombrottsspelare? På en kant till exempel?
Ja, men jag gillar både kant och centralt. Så att det beror på vad har vi spelare tillgängliga, vad vill Peter använda mig. Men jag gillar kanten, för där är jag mest trygg i den rollen. Men jag tycker det är kul att spela centralt i landslaget också.
Men på tal om liksom landslag och så, nu tycker inte jag vi ska grotta ner oss för mycket i OS, för det har varit, och det är klart att det är en besvikelse med hur det avslutade, men jag menar så här, ni kom ändå till final, ni tog OS-silver, vilket är ju för oss som tittar, tycker jag att det är skitstort såklart, men jag förstår er besvikelse. Men hur pratar man liksom om nu framåt? Vi pratade lite med Gerhardsson om det också, hur man ser på att faktiskt gå in nu i ett EM och nästan vara favoriter till att vinna ett guld, med tanke
på
det.
Ni har ju skapat en del förväntningar runt det nu efter OS. Och kollar man på också individuellt spelare, så är det liksom ute i internationella storklubbar, leverera och sådär. Så att, jag menar, ni går in i ett EM som nästan OS-mästare, förlorar på straffar mot Kanada.
Ja, men hur känns det och liksom, hur tänker man där?
Ja, men alltså det favoritskapet har vi inte haft tidigare. Inte ens nu när vi gick in i OS så hade vi det favoritskapet. Det blev ju under mästerskapets gång som att vi blev favoriter till finalen där. Och så att det här är ju någonting nytt som vi måste kunna handskas med. Men jag tror absolut att vi kan hantera det, för att vi vet att vi är bra. Det är nog att inte alla andra har förstått hur bra vi är. Så att det här måste vi ju plocka med oss, det självförtroendet som vi har. Att vi har varit så framgångsrika och vi är bäst när det gäller. Det tycker jag är häftigt. Så att det här är någonting vi får diskutera, hur vi ska kunna hantera ett favoritskap ifall för det förväntas vara. Men ett EM är ju tuffare, skulle jag nästan säga, för att Europas alla lag är så bra just nu. Och det ska bli otroligt spännande att se. Så att det är inte enkelt att vinna ett EM. Det ska sägas.
Ja, men det är många mästare i laget också. Jag tänker att vinna titlar och alltså i grunden vinna fotbollsmatcher, så många som möjligt, helst alla, men att vinna titlar, det bygger också en vinnarmentalitet. Det bästa sättet, tycker jag, man säger felaktigt ibland i ungdomsfotboll och sånt där, att men det är bra att förlora och sådär. Men absolut bästa att göra är att vinna. Och då bygger man upp en vinnarkultur. Man lär sig hur det är att spela de stora matcherna, allting runt omkring, om man vet känslan och stå där. Nu har vi ju då flera spelare i Rosengård som är mästare. Vi har spelare Juventus, Chelsea, Bayern München och Barcelona. Alltså många mästare i laget. Det måste ju någonstans vara en bra grund för att vinna fotbollsmatcher. Eller vinna titlar även med landslaget.
Absolut. Det ser vi ju, att vi har otroligt skickliga fotbollsspelare som spelar i bra fotbollslag. Så det är ju någonting som vi måste plocka med oss, att vi vet vad en vinnarkultur är. Och även om vi spelar på olika sätt, så måste vi plocka med oss in i landslaget. Det är självförtroendet som vi får från våra hemmamiljöer. För de är superviktiga. Taktiskt och detaljer som vi kommer behöva från varje spelare. Så att, det är jätteviktigt som du säger.
Men märker man som spelare i landslaget att utvecklingen har alltså gått framåt och att spelare har blivit bättre och att konkurrensen är tuffare?
Absolut. Det skulle jag verkligen säga. Om jag jämför med när jag började landslaget för många år sedan, så känner man just nu att det är mycket, mycket mer konkurrens på olika positioner. Och vi har starkare trupp, vi har mycket som kommer underifrån. Så att, ja, det är väldigt skickliga fotbollsspelare i landslaget precis.
Ja, men det låter ju som att det kan bli ett trevligt 2022 också. Som sagt, peppar peppar, tar i trä.
Ja, vi
håller tummarna för att det går fortsatt bra i Barcelona och att ni vinner fler titlar. Och framförallt så håller vi tummarna för EM. Vi ställde lite frågor på våra sociala medier, eller ställde frågan till våra lyssnare.
Ja.
Och det har bara liksom drällt in frågor från våra lyssnare. Så jag tänkte, Petronella, kan inte du liksom läsa upp några?
Nu har ju vi varit så bra, så vi har ju redan ställt många av de här frågorna automatiskt.
Ja, ja.
Men en fråga som, alltså det är ganska många som har ställt den, men just Putellas som blev utsedd till världens bästa fotbollsspelare och är kanske det just nu, men hur är det att spela med henne och hur jävla bra är hon egentligen?
Nej, men hon är ju helt fantastisk. Jag tyckte att hon förtjänade alla de priserna som hon har fått, och hon bär det här laget. Hon är vår lagkapten och hon är otroligt skicklig. Hon kan avgöra matcher och bidrar på väldigt många sätt i vårt lag. Så att jag är jätteglad att hon spelar i mitt lag och hon bidrar på väldigt många olika sätt.
Mm. Ja, det är häftigt alltså. Men, och sen så här, vad håller du dig sysselsatt med dels här under dagarna utöver träning, det har vi ju pratat lite om, men på bussresorna kollar
är
du
någon film? Som undrar det?
Ja.
Vem då?
Purre.
Ja,
det är någon, purre. kollar du film eller liksom på podd eller vad gör du?
Ja, på resor så, ja men det blir nog antingen så läser jag, kollar serier eller bara umgås med dem i laget. Jag snackar. Det är väl de vanligaste sakerna som jag gör.
Mm.
Ja.
Ska jag säga. Andres Vélez Vázquez undrar, hur är känslan att vara förebild för pojkar och, alltså flickor men även pojkar nu? För det är någonting som jag också måste säga att man har sett. Som mycket har kommit också utifrån landslagets framgångar och att, låt säga då, så här, lite slarvigt, landslagsprodukten har ju blivit enorm i Sverige och ni har ett enormt följe. Så jag utvecklar bara den frågan med det, men så här, hur känns det att vara stor förebild?
Nej, men det är svårt att ta in att man är en förebild, för att jag själv har ju bara sett andra förebilder som jag har haft i mitt liv. Så att,
vilka har de varit?
Det är att man ja, jag har haft, alltså, jag var ju en av de kanske som följde damfotboll, landslaget, och såg upp till de tjejerna. Så att på den tiden så var det Victoria Svensson och Hanna Ljungberg och Malin Moström med fler. Och sen så blev det också, kom ihåg att min mamma tog mig in, för då spelade jag Kopparberg i Göteborg och var väldigt duktiga. Och då fick jag se Lotta Schelin och de andra spelarna i Kopparberg i Göteborg, och då blev det en dröm att få spela där. Så att ja, jag har haft många kvinnliga, och självklart Marta som har varit en pionjär i svensk damfotboll, som har varit häftig och fått följa, och att hon var så unik i sitt spel som man inte hade i Sverige tidigare. Så att hon är också en stor förebild. Så att, jag är jätteglad att jag har så många kvinnliga förebilder.
Häftigt. Jag slår ihop två frågor här, för de går lite in i varandra. Dels tips för att bli lika framgångsrik som du har blivit inom fotbollen. Alltså vad liksom krävs, vad har du gjort och vad är viktigt? Och i den då, hur kommer det sig att du skjuter bäst i hela världen? Vad är din vänsterslägga?
Ja, den första frågan är så, vad som krävs, det är ju, jag tror att det är väldigt individuellt. Men för min del så var det ju egentligen, det var ju glädjen till fotbollen som fick mig att bli bra. För att jag älskade fotbollen och var smått besatt av fotboll som yngre. Och spelade konstant och fick inte nog. Så att det var nog det som gjorde att jag blev bättre. Så att jag utvecklade saker utan att jag tänkte på det. För att det var bara lek för min del till en början. Så att träning, glädje. Men självklart också lägga ner den tiden som krävs. Vill du bli bäst på någonting, då krävs det väldigt mycket tid. Och på min del så var det inte bara liksom träning på fotbollsplan, utan också mentalt och förbereda mig på olika situationer och gå in, som jag pratade om tidigare, ett öppet sinne och vara öppen för saker. Det hjälpte mig otroligt mycket när jag flyttade utomlands. Att, jag behöver vara öppen när jag vill ta in ny information och lära mig nya saker, både taktiskt, tekniskt och ja, detaljer och förbättra det hela tiden. Det kan vara saker jag misslyckats med, att man tar med sig vad ska jag göra för att utveckla det här för att det ska lyckas nästa gång. Sånt ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag fokuserar mycket på sånt.
Har du tagit hjälp av, alltså har du tagit hjälp professionellt vad gäller kanske psykolog eller idrottspsykolog? Och jag vet att ni har ju Rasmus i landslaget exempelvis.
Ja, nu nämner jag också att ni har i Barcelona.
Ja.
Ja, precis. Men Rasmus har varit till jättestor hjälp och jag har pratat med honom och fått hjälp på många olika sätt. Så att, inte bara individuellt utan också vi har pratat i grupp. Så att, han är ju fantastisk och väldigt viktig för vårt landslag. Så att, det är ju en nyckel till varför jag tror att vi som grupp mår så bra med varandra. Så är han en viktig faktor.
Mm. Vi är inne på lyssnarfrågor. Jag tar med mig en från en tjej i laget eller June Toft som är stor Real Madrid-supporter. Tror att du spelar kvar i Barcelona om 5 år? För hon tänker, då är hon 18, då borde hon kunna spela i Real Madrid. Så att ni kan mötas.
Älskar det.
Mm.
Underbart. Ja, men då får jag bli kvar då, så vi får spela tillsammans. Ja. Det hade ju varit långt.
Men nu ska vi se, du är 28 va?
Ja, just det.
Ja, men det är väl rimligt att ha skadefri om 5 år med tanke på att ni scannar och screenar och tränar hela tiden 5 år. Det är, 33 är ju ingen ålder på en häst på en fotbollsplan 2025.
Nej, men gud, det ska vara rimligt. Ja. Det hoppas jag.
Ja, underbart.
En från Klara här. Ditt favoritmål i landslaget?
Ja, jag gillade målet mot Australien. Jag gillar att komma i de lägen utanför straffområdet när jag får trycka till bollen. Så att, ja, men det var Australien med distansskottet gillar jag.
Mm. Alltså, ja, du har ju haft några sjuka på tal om vänsterslägga och hur du skjuter vad säger man hårdast i hela världen just nu. Men alltså ditt skott är ju helt
sjukt. Är det en frukt av att ha stått väldigt mycket och bara liksom matat när du var yngre också? Glädjen som du pratar om.
Ja, absolut. Nej, men det tror jag. Jag är ju alltså vänsterfotad och jag har fokuserat väldigt mycket på att skjuta för att jag tycker att det är väldigt roligt. Så det är väl också någonting som jag har lärt mig med åren, att det behöver inte alltid vara kraft. Sen så har jag, innan så sköt jag över väldigt mycket. Och jag har väl slivat till lite att jag får både skärpan men även liksom att det blir distinkt när jag skjuter. Så att det har blivit mycket bättre. Så att skjutit hårt har jag ändå gjort för att jag tränar otroligt mycket, men jag har inte haft skärpan tidigare, skulle jag säga.
Sen är det ju något med er vänsterfötter. Ni föds ju liksom ett bra skott.
Ja.
Oavsett om man spelar fotboll eller inte. Sätt en vänsterfot på en fotbollsplan så kommer den dunka till där.
Ja, ja. Bollen spelar ingen roll hur mycket man står där med sin egna högerfot.
Nej,
liksom.
Nej, det är något fel ni har i huvudet.
Eller något väldigt rätt.
Ja, så kan man också se.
Nej, men jag älskar verkligen det du pratar om, som jag tycker så här, många ska ta med sig. Alltså just glädjen till fotbollen, att inte tappa den. Jag fattar att ju bättre lag man spelar och ju tuffare det blir, att man också sätter större och större press på sig själv, men glädjen får man inte tappa. Alltså den är så otroligt viktig för att man ska orka fortsätta och för att orka liksom lägga ner den tiden som det faktiskt krävs.
Men det måste jag ju säga liksom, och det tror jag väldigt mycket landslaget har byggt upp, men som nu också kommer från supporterhåll i klubbarna. Såg Hammarbys premiärträning, du har säkert sett bilden också, Fridolina, AIKs premiärträning.
Den var ju också helt galen.
Så nu kommer ju det liksom även från klubbhåll, men det som är byggt upp, ni har byggt upp i landslaget är ju fantastiskt. Och det är också, det blir så väldigt tydligt nu när jag är nära ungdomsfotbollen att de drömmer. Alltså tjejerna som är 10 år, de drömmer om att spela i Allsvenskan, men sen ska de vidare ut i Europa och så finns landslaget där också. Jag tänker att en flickas drömmar 2022 ser likadana ut som en pojkes drömmar 2022. Ja. Och då har vi i alla fall kommit någon vart på vägen, tänker jag.
Verkligen.
Det är helt fantastiskt att vi kommit dit.
Men framåt nu då, ni ska spela på Camp Nou, så ja. Häftigt.
Ja. Det stämmer. Ja, det skulle bli superroligt. Det var kul att läsa om det.
Vad förväntar man sig där? Fullsatt eller?
Ja, det var helt magiskt. Men...
Det känns ju som i Spanien har man ju lagt ner det här med corona. Jag såg att det kommer någon ny text. Nu slutar vi räkna folk som är smittade.
Ja, jag sa också det.
Nu lever vi på här. Men hur är det annars? Känns det lugnt, just coronasituationen?
Ja, alltså nu vet jag inte vad maxantalet är, om man får ta in och, med de nya reglerna, men vi har ju mycket fans och jag hoppas att det kan bli en del folk ändå som sluter an till en sån match när vi spelar på Camp Nou. Det är ju inte ofta, jag tror att de spelade El Clasico där för ett år sedan, men då var det under corona och då vet jag att inte, jag tror inte det var några åskådare överhuvudtaget, så att nu är det dags och förhoppningsvis så blir det inte för mycket restriktioner så att mycket åskådare får vara på plats och få uppleva den här matchen. För det är också en Champions League kvartsfinal så det är en väldigt häftig match.
Häftigt alltså.
Ja, jättehäftigt. Snart 50 minuter långa. Fridolina, stort tack för att vi fick ringa och prata med dig. Tack för ett fantastiskt 2021 och alla minnen som stort, vi supportrar har fått se.
Och stort grattis till Diamantbollen än en gång. Skithäftigt och vi ser så mycket fram emot att följa dig vidare och lycka till med allt. Du är grym.
Tack ska
ni ha. Stort tack Fridolina.
Hur säger man hej då nu då på spanska?
Adios.
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 Adios. Adios.
Adios. Ha det
bra. Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Ciao. Underbart samtal ju, eller hur Petron?
Ja, skitkul.
Ja, jätteroligt och kul att stjärnorna ställer upp och är med i Toto 5 som bara ångar på, eller hur?
Nej, det är väldigt häftigt och vi håller er uppdaterade alltid.
Jajamensan, vi är tillbaka igen på måndag, då ska vi ta ner en steket helg som ni vet. Många stormatcher, många svenskar ute och spelar och ja, men det kommer finnas en hel del att prata om. Berätta för era vänner att Toto 5 finns och glöm inte bort att prenumerera. Man vet aldrig när vi släpper ett sånt här extra avsnitt. Vi säger ciao Tutti.
Ciao.